Logistikpodden.
Varmt välkommen till Logistikpodden. Din lastkaj i terminalen. Jag heter Per-Ola Farnes och mitt emot mig sitter
Nina Modig.
Och vi är helt ensamma på Chalmers idag.
Ja, det är ju semesterkänsla här. Så att vi har fritt spelrum för allt poddande.
Ja, precis. Det är jag och våran vaktmästare här idag som jag har sett. Det är semestertider, det är fredag och det är väldigt fint väder.
Och det är ju de här kärnkompetenserna. Någon som fixar servicen runt omkring och någon som producerar resultat.
Exakt. Jag har faktiskt, det här är ett pro-tip för alla som har deadline-styrda jobb och där man ska producera saker. Efter Almedalsveckan lägger jag alltid en och en halv veckas arbetstid. Mm. Då är jag ensam, jag kan producera kopiösa mängder text och i och med att jag går efter halva nästa vecka så får jag en kort vecka att landa och en kort vecka när jag kommer tillbaka. Det är inte jag som har kommit på detta, men jag tog det till mig när jag fick höra det. En fantastisk uppfinning det där.
Mm, ja, men det pratar många om de här halvveckorna och det är ju faktiskt så. Det är ju fantastiskt att både träppa ner och träppa upp. Och det gör man ju i all träning, så varför inte på jobbet också, tänker jag.
Mm, nej, men så är det.
Men då tänker jag direkt, den här vardagslogistik. Vad har du utportionerat dina barn under den här tiden? Som
Mina tonåringar, menar du?
Ah,
ja, de utportionerar sig själva. Ja, de har väl inte, de vaknar väl om 3-4 timmar, något sånt.
Ja, så du missar inte så mycket kvalitetstid egentligen med dem?
Nej, det gör jag inte. Min äldsta son har faktiskt målat huset hemma. Han och hans kompis.
Ja.
Väldigt, väldigt trevligt att få villig arbetskraft som gör detta. Så är det. Och vi sitter här och vi har ett så späckat program som vi hade planerat inför dagens livesändning att vi bestämde oss för att dela upp det i två.
Så att vi följer med på semester också.
Exakt. Så om en vecka ungefär så kommer ett avsnitt till av Logistikpodden som vi ska spela in idag. Så det kommer att sändas nästa torsdag. Och vad handlar det om?
Det handlar om semesterlogistik. Alla de här flödena som följer med dig på semestern. Och både vad man kan göra åt dem och vad man kanske ska tänka på. Lite tips och tricks helt enkelt.
Och jag kan lägga fram en bild på våran gäst, för vi har en gäst nästa vecka. Den här mannen heter Mattias Hellner.
Ja, och vi har ju båda jobbat med honom och då har vi ju pratat om helt andra saker. Men den här gången så pratar jag då med honom om logistik under segling. Så ska du ut och segla ska du definitivt lyssna på det här. Han har med sin familj då, 2 barn och 2 vuxna, varit ute och seglat i mer än 1 år. Och han ger dig de bästa tipsen från all den här tiden som han har samlat på sig.
Och han har seglat från Kanarieöarna till Västindien.
Precis,
och tillbaka igen. Med familj.
Oh.
Det var en månad ensamma i båten, sa han, på väg över.
Ja, oh, utan att man egentligen har kontakt med någon annan, mer än via satelliten. Mm.
Och hur gör då en doktor i logistik som ska segla tvärs över Atlanten? Det får vi veta i nästa veckas avsnitt.
Och måste man vara doktor logistik för att göra det här?
Ja, det måste man.
Det är också en väldigt intressant fråga.
Så att så är det.
Men idag ska vi prata om vad du har varit.
Ja, jag har nämligen varit i Almedalen.
Och där hade du sällskap av några andra, kan jag tänka mig.
Ja, jag har haft en mycket hektisk vecka i Visby. Jag har åkt dit i 7 år nu, tror jag, i rad.
Vet du hur många besökare ni är?
Jag har hört siffror på runt 20-30 000 personer. Ska inte säga att det är hård statistik som jag har koll på, men det är fullt med folk. I år var det lite mindre i omfattning. Eller så här, det var färre seminarier. Det var drygt 3 000 seminarier denna veckan i år, och det är under 8 dagar då. Men måndag, tisdag, onsdag, där det är som högst koncentration, där var det fler seminarier. Så att som mest tror jag att under någon timme på tisdagen så är det 140 samtidiga seminarier. Vilket är sjukt på på en sån liten yta som Visby innanför muren. Och det är faktiskt runt Almedalen och 5 minuter i vardera riktning. Det är inte större än så.
Så då tänker jag då direkt på logistiken runt omkring. Att vill du ha många besökare så kan det vara både smart att tajma de dagarna, men det kan också vara smart att ta någon annan dag när folk inte har lika mycket som konkurrerar om deras uppmärksamhet.
Så är det. Jag var med i ett seminarium på söndagen, alltså den första dagen, om Indien.
Ja.
Och,
då fick du din smak av Indien som du missade när du var magsjuk.
Ja, jag var ju bara magsjuk. Det var lite grann därför jag var med, tror jag. Det här var lite intressant för att det här arrangerades av Uppsala universitet och det handlade om hållbarhetssamarbete mellan Sverige och Indien. Och jag var med i en panel som handlade om varför ska vi i Indien lösa västvärldens problem som de har skapat? Varför får inte vi tillväxt när västvärlden har haft det på klimatets bekostnad då? What's in it for us? Lite grann så. Och jag fick där chans att citera Douglas Adams. Du har hört det här citatet om att allt som uppfinns innan du är 15, det är naturligt. Allt som uppfinns mellan du är 15 och 35, det är nytt och spännande. Och det är något du troligtvis kan göra en karriär inom. Och allt som uppfinns efter att du har fyllt 35, det är onaturligt och har ingen plats i världen. Lite grann
jag har faktiskt inte hört det citatet, och jag har faktiskt inte läst boken. Men jag har länge tänkt att jag måste göra det. För det där var ju någonting som citerades väldigt friskt under hela skoltiden.
Så är det, så är det. Och anledningen till att jag fick chans att live googla upp och läsa det där citatet på den här sessionen, det var att vi pratade om hållbarhet då, naturligtvis. Och jag skrev mitt examensarbete 1996. Kopplat till miljö och transporter. Och det var nog ett av de få, ett av de första definitivt, men ett av de få som skrevs om det på Chalmers.
Och du jobbar ju en del med det.
Jag jobbade en del med det sen också. Men då var det, och det här höll i sig ganska länge. De som jobbade och valde en karriär inom hållbarhet och miljö, de gjorde det lite grann på bekostnad av sin riktiga karriär. Det var lite grann den känslan man fick. Jaha, du jobbar med, men då är du idealist eller aktivist eller något annat. Alltså det var ingen legitim, ungefär som när man fick en ryggdunk på 50-talet. Du ska jobba med oljagrabben, det är framtiden. Så var det inte med hållbarhet. Men så är det nu. Det har genomsyrat. Vi ska lyssna på ett antal personer nu i Almedalen som kommer att prata en del. Och hållbarhet är röd tråd i väldigt mycket. Alla seminarier i princip hade upp en hållbarhet på något sätt. Och min spaning där var ju då att när det nu är en legitim karriär att göra, det är till och med ett smart karriärval, så kommer världen att få miljontals hållbarhetsproffs som har valt det för att det är smart för deras karriär. Så att vi kommer att se en boom av kompetens i hela världen, alla länder, tror jag. Det var min spaning som jag levererade på det här Indien-seminariet i alla fall.
Och det tänker jag är väldigt spännande. För jag tänker också att fördelen de har, det är ju precis som du var inne på. Varför ska inte de få göra samma sak som oss? Och samtidigt så ser man ju också att de kan hoppa över stadier i utvecklingen som vi har gått igenom. Det här med fasta telefoner. Varför dra ut ett telefon när man kan ha mobiltelefon direkt? Och kan byggas ut på ett helt annat sätt. Så det där är ju väldigt, väldigt spännande fråga. Men en annan sak som jag vet också kom upp var ju det här med dropshipping. Det var ju också lite kul eftersom du nämnde ditt specialarbete. För jag tittade också på det här med hur man egentligen fjärdepartslogistik. Tredjepartslogistik är ju när jag som ett företag ber någon annan att utföra mina logistiktjänster. Men att man egentligen borde ha en fjärdepart också som kunde liksom titta på den övergripande informationen, det vill säga att serva flera företag för att de hade gemensamma behov då. Så att
det har ju funnits fjärdepartslogistiker som när de dyker upp första gången kallar man dem för offertjämförare. den primära funktionen de hade var att hjälpa andra företag att köpa in logistiktjänster.
Det har ju egentligen också blivit en egen bransch. Jag tänker försäkringar och resor och
ja, så är det ju. Prisjämförelser har ju exploderat sedan dess då, kan man väl säga. Men du Nina, vad säger du om att vi ska förflytta oss till Almedalen och höra på några av branschens kändisar, vad de har att säga.
Det tycker jag låter spännande, eftersom jag missade det så vill jag jättegärna lyssna på det.
Håll till godo.
Logistikpodden.
Först ut i min lilla rapport från Almedalsveckan 2019 så träffar jag en gammal kändis från Logistikpodden. Hej, vad heter du?
Jag heter Arne Andersson, jobbar som så kallad e-handelsrådgivare på Postnord och senior advisor.
Förra året så höll ju du ett väldigt välbesökt seminarium om Amazon.
Ja, det var Amazon var det heta ämnet förra året, och i år tror jag det är hållbarhet.
Sen kom de aldrig, Amazon. Jag vet ju, jag har ju pratat om det i många av mina avsnitt. Jag har ju haft med mig, liksom, det har ju varit den stora snackisen, men det har lite dött ut nu.
Ja, det har det. Men det har fejdat iväg lite grann, och jag tror inte att Amazon kommer att etablera sig på den nordiska marknaden i närtid. Och jag tror, och jag ska vill understryka att jag bara tror, att det är de logistiska utmaningarna att klara av 2 dagar shipping till svenska konsumenter.
Vi har ju vant oss vid utlämningsställen.
Ja.
Och jag har börjat formulera mig i termer om att vi är vaccinerade lite grann mot Amazons modell. För vi har vant oss och vi är rätt bekväma med att ha utlämningsställena. Vilket logistikföretagen naturligtvis gillar, för då kan man vara effektiv.
Ja, men vi ser också i senaste e-barometer-rapporten då att tittar just att vi är vana vid utlämningsställen, och att 66% tror jag fick sina paket via ett utlämningsställe. Men frågar vi dem hur de skulle vilja ha sina paket, så är det bara 39% som vill ha via utlämningsställe. Det är fortfarande en ganska så stor volym som kommer att gå dit, men valfriheten med hemleveranser och liknande, hur leveransen ska passa mig blir det viktigaste.
Sen kan man ju tänka sig obevakade utlämningsställen, alltså ett låsbart skåp där du får access när du behöver och så vidare. Man kan lösa det på många sätt.
Ja,
det måste
absolut.
inte vara ett ombud.
Nej,
med
definitivt.
Personal och så. Det kan vara på olika sätt.
Ja,
vad är det stora här då? Du sa hållbarhet i Almedalen.
Förpackningar?
Ja.
Ja, vi har suttit och pratat om det här med att vi skickar så oerhört mycket luft. Eller vi transporterar så fantastiskt mycket luft. Och frågar man, om man håller en föreläsning och frågar publiken hur många har fått ett paket där det är nästan mer luft än själva varan, så räcker då alla upp handen. Så vi pratar mycket om det här med kundresa och köpresa. Men vi tänker ta ett initiativ med förpackningsresan. Just att vara en katalysator för att driva på en utveckling mot att man anpassar emballaget efter produkterna mycket bättre än vad man gör idag.
Det måste ju vara mycket pengar i.
Ja, det är fruktansvärt
för
mycket
alla
pengar.
Inblandade.
Ja, inte bara det. Ja, för alla inblandade. Både för konsumenten som får det här, för också där ur hållbarhetsperspektiv. Vi kan använda kanske mindre fordon och packa mer och sådana bitar.
En konsekvens av att man e-handlar mer är ju att man måste ha ett lager av kartong hemma.
Ja.
Som man ska bli av med. Man har inga dagstidningar längre.
Nej.
Den högen har minskat kraftigt, men högen av wellpapp, den har ökat.
Den har ökat, ja.
Och det är inte så här helt enkelt att härbärgera oavsett hur man bor.
Nej, precis.
Så att det har blivit ett problem då.
Ja, det har. Och då kommer ju också returhanteringen in där.
Exakt.
Men en sak som jag är lite fundersam på, och lite, kanske lite rädd för att ta upp här i Almedalen när vi pratar förpackningar, det är plast.
Mm.
Plastförpackningar. Det är ju liksom en... Det får man nästan en giftstämpel över ordet nästan.
Mm.
Och samtidigt så är plast också väldigt bra. Om man packar i plastförpackningar så är de också otroligt lätta att hantera.
Mm.
Och man kan få in många fler paket på samma yta som om man kör kartong.
Jag tror tar man ett helhetsperspektiv på plast och om plasten tas om hand på rätt sätt, det vill säga inte hamnar i havet eller i naturen, utan att den faktiskt hamnar i återvinningssystemet, vilket väldigt mycket av plasten vi har i Sverige gör.
Ja, det är inte så mycket, det är inte så mycket av den här plasten som hamnar i havet i Sverige. Nej, i alla fall tror jag.
Jag har ju varit ute och rest, jag var i Mumbai för en månad sedan, och där hamnar ju plasten på gatorna.
Ja.
Och sen kommer monsunen nu som den stora duschen och bara sköljer ut allting i havet.
Just det.
Så går det ju inte till i Sverige, vi har ju en annan sophantering.
Ja.
Så att,
jag tror man kan jobba med båda materialen på ett bra sätt.
Det kan man nog. Vad har du sett annars? Du är med på ett antal seminarier här också. Vad är stort inom Postnords värld nu?
Ja, det är förpackningen. Ja, det är det, att hålla huvudet över vattenytan skulle jag säga, med tanke på den explosion som det är. Jag pratade med vår produktionschef förra veckan. Och vi har på riktigt julvolymer nu, och då är det mitt i sommaren. Så att vi transporterar ungefär 500 000 paket per dygn. Och det, ja, det är helt osannolikt.
Så att folk ska förstå, hur ligger ni i relation till de andra speditörerna som ni konkurrerar med på paketsidan?
Ja, vi är alltså volymmässigt, ni måste volymmässigt är vi dominerande.
Ja.
Det är vi.
Så att när folk liksom klagar på, jag brukar försvara, ja, det säga bra, att det är inte faktiskt så jäkla lätt.
Nej,
när man har de volymerna man har. Nej, alltså att man gör inte alltid rätt. Nej. Det är ingen då, men det syns ju mer när man har större volym.
Men det krävs ju, men det som du jobbar med, digitaliseringen av transportvärlden. Så det krävs att vi jobbar mycket tuffare, mycket hårdare med det, just för att öka transparensen och informationsmängden och prognostiserande och sådana saker, för att kunna bli mer effektiva då. Och kunna ta hand om det här, än att det bara plötsligt, som när vi hade Wish-volymerna, bara dök upp på Arlanda. Ja, men då klarar ingen det liksom, när man inte har någon information. Så den frågan är också superviktig för oss.
Och förutom Arne träffade jag en annan av spelarna i Svensk e-handel.
Hej, jag heter Per Ljungberg och jag är vd för Svensk Digitalhandel. Vi är ett dotterbolag till Svensk Handel som fokuserar på de digitala handeln, alltså e-handelsföretagen primärt. Från början en intresseorganisation som kommer på postorderföreningen från ursprungligen.
Jag lyssnade precis på ett seminarium här där ni pratade om hållbara leveranser. Något som ni inte pratade så mycket om är dropshipping.
Nej, det gjorde
som
vi inte.
Som fenomen.
Ja.
Det har jag fått för mig växa ganska mycket.
Ja, och det gör det ju också faktiskt.
Och jag vet inte om det är en bra utveckling, alltså nej, hållbarhetsmässigt. Nej. Jag har råkat illa ut med det där med dropshipping då. Att från samma fabrik har jag fått två leveranser två dagar i rad med två speditörer. Ja. Trots att det är samma vara och sådana saker. Så att,
nej, men det är en utveckling som vi kanske borde se över och se att vi snarare får ihop det där mer. Och det är väl lite det vi har pratat om mycket i mina delar, om att hur vi mer samordna leveranserna och få mer samordnad logistik. Ja. Det är väl en del av det som vi kör i vårt program.
Så för att sammanfatta e-handelsdelen av min Almedalsspaning, så handlar det om förpackningar, fyllnadsgrader i förpackningar, förpackningsmaterial, dropshipping och om hållbarhet och dramatiskt ökande paketvolymer. Och Sverige är ju en marknad, men handen på hjärtat, världen är ju ganska mycket större än bara Sverige. Därför letade jag upp en person som jobbar globalt.
Hej, jag heter Lina Edén. Jag är Sustainability Manager på Global Logistics på H&M.
Hur mycket transporterar ni per år? Det är svårt med kläder, det tar ju väldigt liten plats om man jämför med andra typer av varor.
Precis. Så därför är ju egentligen vi som är på logistik, vi tycker att hållbarhet och logistik är superviktigt. Men om man ska se till en produkts hela klimatavtryck så är transporten en väldigt liten del.
Men hur jobbar man med hållbarhet med en sån stor global organisation? För det är även utleverans till butik då?
Ja, vi ser det holistiskt. Så vi försöker förstås se, var har vi de största avtrycken? Och vad kan vi förändra där? Så vad det gäller sjötransport till exempel, där har vi precis gått in i ett samarbete med Maersk. Som är tillsammans med Köpenhamns universitet. Det är ett innovationsprojekt. Så att vi vet ju heller inte utkomsten av det. Men det är att forskare tar fram ett nytt biobränsle.
När stora företag som H&M och Maersk slår sina påsar ihop och bestämmer sig för till exempel att satsa på alternativbränslen, ja, då händer det ju ganska stora grejer. Och Almedalsveckan som arena är en fantastisk mötesplats. Och detta har jag faktiskt diskuterat med några av de transportföretagen som har valt att åka dit.
Hej, Tobias Åbonde från Bring, ansvarar för hemleveranserna på Bring.
Jag heter Åsa Leander och jag jobbar med hållbarhetsfrågor och varumärkesfrågor på Green Carrier.
Och jag heter Thea Girbich, jag jobbar också på Green Carrier fast med digital kommunikation och sociala medier. Och tillsammans driver vi podden Älska logistik.
Och jag passar på att fråga dem om deras upplevelser av själva Almedalsveckan.
Här är vi för att träffa nya människor, hitta poddgäster, nätverka med folk vi inte känner och folk vi känner och hitta inspiration till också våra dagliga yrkesroller, inte bara poddandet då, utan faktiskt hållbarhet och digitala medier.
Att hållbarhet har blivit hetare än någonsin och inte bara att det pratas utan att man nu förstår att det är på allvar. Och då upplever jag också att det här att samarbeta och samverka har kommit på ett helt annat sätt.
Kan du ge exempel?
Jag var framförallt på en panel med Breakit idag som jag deltog i, just om hur kan vi som företag bli klimatneutrala. Och när vi börjar liksom dela erfarenheter, inte bara i samma bransch utan också över branscher och över som vi aldrig förut har tänkt att samarbeta med och bli inspirerade. För många är vi tjänsteföretag, förutom liksom ska ställa om bilar och fastigheter, så är det också så att vi måste kunna påverka våra anställda, våra medarbetare och så vidare. Så att det tycker jag gav mig otroligt mycket inspiration och lär mig mycket då av andra företag.
Men du PO som kan så mycket om logistik, vad ser du? Bör man vara här som logistikföretag?
Definitivt, det är årets bästa konferens.
Härligt.
Så jag tycker varje år när jag har varit i Almedalen så får man massa spännande möten och massa nya människor man träffar. Så att agendan brukar bli ganska späckad här i september och oktober för när man bokar de här mötena som man har träffat här. De som inte varit här så uppmanar jag verkligen att åka hit, bli inspirerad och framförallt möta nya kontakter och samarbeten. För alla som är här vill verkligen samarbeta, vill hitta nya affärskontakter. Och min upplevelse är att man faktiskt tar det här vidare efter också.
Och det fanns en fråga som överskuggade alla andra under hela veckan. Har ni hunnit snappa upp vad det är som gäller det här året?
Hållbarhet.
Hållbarhet.
Hållbarhet har blivit hetare än någonsin.
Och i år tror jag det är hållbarhet.
Och Greta Thunberg.
Logistikpodden. Logistikpodden.
Hej, jag heter Mia Sture och
Det där var inte dags för den.
Det var en liten teaser.
Det var en liten teaser. Vem var det där? Ja, det får vi veta snart. Så kan det gå när man kör live. Då drar nästa låt. Då lärde jag mig någonting. Lägg inte upp en playlist i VLC för den bara fortsätter.
Och det är ju någonting då för den andra podden som ni kör om hur man poddar.
Exakt. Vi faktiskt var det så att vi körde en livesändning från Almedalen. Jag och Lena, där allt gick fel. Jag hade ju tänkt mig att det skulle bli en proffsig med flera kameror och utomhus och liksom hade sett framför mig att nu jäklar ska vi visa hur man enkelt med billig utrustning kan livesända från Almedalen. Och det sket sig, så det slutade med att vi körde från varsin iPhone i slutändan. Och sånt här, ja, vi livestreamade direkt via telefonerna.
Vilket, men det där tycker jag ju är ett väldigt gott exempel. För att man säger alltid att de bästa lärdomarna är av sina misstag, men de glömmer man ju aldrig.
You win or you learn, det är så. Ja.
Och man måste ju våga testa för att faktiskt definitivt kunna lära sig.
Definitivt.
Så men du, att, nu ska vi inte fastna på det här, för det här var ju så fantastiskt mycket spännande grejer som rymdes i de här 10 minuterna. Mm. Ni pratade om olika tema för som har liksom bubblat upp på Almedalen, och du nämnde innan att du har varit där 7-8 gånger. Jag tänker, nu var det ju hållbarhet då som var dominerande. Vad har det varit för andra tema de andra gångerna? Hur utvecklas logistikvärlden?
Ja, det, Almedalen är ju en, vad ska man säga, en smält degel av alla aktuella frågor. Logistikbranschen är en del, extremt många seminarier inom vård och omsorg till exempel. Mm. Också samhällsbyggnad, alla stora byggföretag är där. Det finns enormt mycket matnyttigt och alla beslutsfattare i princip är på plats.
Finns det några som inte är där? Som man tänker att det där var ju konstigt.
Mm. Statliga tjänstemän.
Ja.
Det har varit mer tidigare år, det har skurits ner på rätt rejält.
Mm.
På gott och ont, alltså visst det finns ett antal med, de är med i paneler och experter och så vidare, men det är färre, jag upplever att färre inom vissa segment, men inte företag. Mm. Däremot så är det färre och färre företag som arrangerar egna seminarier.
Mm.
För det är väldigt dyrt, jag tror priserna har gått upp också, och det är väl en anledning till att det har minskat lite kanske. Men de ämnena då som har varit de tidigare åren, så jag ska höja vår volym lite grann, för jag tror att vi ligger lite lågt ut. De har varit väldigt fokuserad på digitalisering i väldigt, väldigt många år.
Mm. Och att man nu byter, är det för att man har kommit så pass långt i digitalisering så det är något annat som bubblar upp? Eller är det att miljö har blivit en så stor grej så att man får pausa digitalisering lite? Och...
Ja, inte bara miljö utan hållbarhet som är ett mycket större begrepp. Jag tror att det här är... Ja, något annat som har varit i fokus de senaste åren har varit politik. Mm. Och det var det inte i år. Alls. Mm. Överhuvudtaget. Alltså, jag märkte inte av det politiska. Och det är ju för att det är mellanår.
Ja.
Men de år där vi har valår och där det liksom har brunnit till, där vi har haft parlamentariska liksom, scenarier som har spelats ut och så vidare. Där har det varit extremt mycket politik i Almedalen. Även på de opolitiska seminarierna så har det pratats politik.
Mm.
Inte alls i år, eller väldigt, väldigt lite. Utan i år var det i princip bara hållbarhet.
Spännande.
Mm.
Vi fick ju också höra om det här med ökade paketvolymer. För när du pratade med Postnord där.
Exakt. Och det här är ju, alltså snacka om transformation inom brevindustrin då. Alltså att färre och färre brev som skickas och mer och mer paket. Och som Arne sa, de är redan uppe i julvolymer i juni.
Och det här tror jag ju också är, för det är ju inte bara vad man skickar, det är ju en spegling av en samhällsförändring där man inte åker till affären längre på samma sätt naturligt och handlar. Mm. Och jag väntar ju också lite på det här, man pratar ju ett tag om köpcenter utanför stan och att de skulle utarma centrum, men nu har man ju egentligen chansen att ta tillbaka de här citykärnorna. Jag väntar fortfarande på typ IKEA showrooms, den här typen där du går in och egentligen bara tittar på grejerna, klämmer på dem, bestämmer vad du vill ha hem och så får du hem dem.
Mm. Sånt ser man ju dyker upp mer och mer. Och det här med showrooming som då är den här trenden att du går och klämmer på grejerna och sen när du står i butiken så beställer du dem.
Mm.
Och sen kommer de hemlevererade från en annan leverantör kanske till och med då.
Ja.
Billigare och så vidare. Det har vi nog alla gjort, den typen av. Men jag vet i e-barometern för ett par år sedan så dök termen webrooming upp. Och då gör man research och kollar på nätet. Sen går man till en butik och köper grejen. Mm. För att man vill ha den här extra, vad vet jag, serviceåtagandet eller kunskapen. Man vill kunna, om det är något struligt med den här produkten, gå tillbaka till en fysisk person och så vidare. Så att och den ökade också.
Ja. Ja, men det kan jag se just teknikbrillor tycker jag att det är väldigt skönt att kunna, när de är lite mer avancerade, faktiskt prata med någon. Och jag som cyklar elcykel vill gärna ha någon som jag kan lämna in den, för att reservdelar är väldigt dyra och svåra att få tag på om du har något specialmärke.
Mm.
Och sen så var jag faktiskt inne i en bokhandel häromdagen också, och det var en sån här person som är på helt rätt ställe, som där det kom in en kund och bara, men jag gillar ungefär den författaren och nu ska jag ut och resa, bara över tre böcker, kan du rekommendera något? Och hon gick loss liksom, men då gillar du nog den här, nej men det är den läskig, frågade hon, nej men den är lite läskig, men det kan jag inte ha, okej, men då ska du ha de här istället. Och det där älskar man ju.
Mm. Så är jag på Systembolaget.
Ja.
Jag nämner tre viner och sen säger jag surprise me till ge mig något jag inte har smakat på. Ja, det blir svårare och svårare, allt eftersom. Men där har vi algoritmer. Algoritmer kommer att slå oss även där. Alltså recommendation engines. Är det något en AI är bra på, så är det ju att klura ut vad du borde gilla.
Ja, men sen så vill vi ha den där mänskliga kontakten också.
Exakt.
Men nu kommer vi helt bort från Almedalen. Paket, dropshipping kommer ni också in på?
Ja, jag nämnde ju lite kort där. Det är så här att jag håller på att göra om min trädgård hemma. Och då har jag beställt såna här ska man säga, plåtar eller stålkanter som ska separera gräsmatta och övrig typ grusplan eller något sånt. Och jag ska inte nämna några namn här. Jag beställde dem från en stor svensk e-handlare. Och då finns de i 10-pack. 2 meters längd eller 1 meters längd. Och jag behövde ganska mycket, så jag beställde en 10-pack 2 meters och en 10-pack 1 meters. Samma tillverkare alltså, men det är 2 olika artikelnummer. Och jag fick en orderbekräftelse att ordning mottagen och så vidare. Sen dröjde det några dagar, kanske upp mot en vecka. Och sen kom det ett mejl från e-handlaren då, där en meters längd än vad resten noterar. Och 2 metrarna, de fanns i lager och skulle levereras inom ett par dagar. Då satt jag på tåget på väg till jobbet, så jag ringde ju direkt upp den här e-handlaren, för att då skulle de här 1 metrarna komma först nu i slutet av juli, vilket är alldeles, alldeles för sent. Och så cancellerade jag den orderraden, det var inget konstigt med det. Samtidigt så surfade jag in på mobilen och hittade exakt samma produkt, fast den fanns i lager då, 1 metrarna, 10-pack, från en konkurrent. Så att jag, innan jag hann gå av tåget, hade jag beställt från konkurrenten. Det var inga konstigheter med det. Sen gick det då 3-4 dagar, 5 dagar kanske. Och så på onsdag veckan på så kom då 2 meters produkten. Dropshippad med en av våra stora tyskägda speditörer. Hem till tomtgräns. Och man såg att det var skickat från fabriken i Småland då, detta. Och sen dagen på så kom sändning nummer 2 från konkurrenten med 1 meters. Med en annan tyskägd stor speditör. Och skickad från samma fabrik i Småland. Så uppenbarligen fanns ju produkterna i samma lager på samma ställe. Men den ena e-handlaren hade troligtvis då inte access till just den volymen. Utan den var då vikt åt en konkurrent eller något liknande. Så att effekterna för mig som kund var att det blev 2 stycken enormt ineffektiva leveranser till min tomt från samma fabrik i Småland med 2 olika speditörer dagen efter varandra. Det är inte meningen att det ska gå till så.
Nej, för där vill man ju nyttja informationen på ett annat sätt oavsett vem du har handlat ifrån.
Ja, och dropshippa, alltså hela grejen med dropshipping. Dropshipping är alltså när en e-handlare inte har varorna i lager, utan tillverkaren skickar det direkt under e-handlarens varumärke, kan man säga. Alltså idén är ju jättebra. Mm. Varför ska man lägga med gigantiska lager av byggvaror då i det här fallet? Det är ingen som gör det. Problemet är ju då när det blir den här typen av saldo. Att den här tillverkaren då öronmärker vissa volymer åt vissa e-handlare. Då kan man råka ut för sådana här effekter. Och det är ju inte bra.
Nej.
Jag fick ju dessutom betala 2 fraktkostnader, men det får man ju köpa när man köper från 2 ställen då. Men det hade kunnat läggas på samma pall.
Mm.
För så stora var de inte.
Nej. Men nu befinner de sig snart i din trädgård. Då, om man inte som du då gillar att ligga på alla 4, så
gillar
kan man
gillar.
Ju... kan man ju faktiskt, jag har ju själv samma hemma med kanter, men anlitade faktiskt en smed som kom och gjorde det på plats. Då gjorde de ju i större längder också och anpassade
det helt.
Men tillbaka till Almedalen då. Mm. Ni pratade ju också om wellpapp, för det är ju någonting man märker väldigt mycket i sin egen soptunna. Att det facket fylls på. Och samma
ni,
med,
har ni fack för wellpapp?
Ja. Vi har 2 tunnor då som töms varannan vecka, och i den ena så är det plast och wellpapp, och sen så finns det ju glas då också, och så finns det kompost, och så finns det brännbart avfall.
Ah, så har ni det.
Så enda nackdelen, det här är ju fantastiskt, för innan fick vi åka iväg med det. Enda nackdelen är ju att man skulle vilja anpassa de här, för att vi har inte så himla mycket glas. Vi har inte heller så jättemycket brännbara sopor. Men däremot så blir det ju desto mer av plast och wellpapp, för det kommer ju allting som
Men det är den klassiska packat. Logistikparadoxen. Så fort du inför enhetslaster så kommer du att få luft.
Precis.
Det finns inte en enda full container där ute, vågar jag säga, i princip.
Nej. Men å andra sidan så är ju det okej, för de står ju bara vid vår tomtgräns och sen så töms de ju varannan vecka, och då blir ju lastbilen full som åker därifrån. För förhoppningsvis har ju de lite koll på hur den samlade volymen är.
Ja.
Så att sån lyx har vi. Så att lyxproblemet är ju då att den blir mer full.
Mm. Vi har ju ingen sån, utan vi får ordna ett eget litet wellpapp-lager hemma.
Ja.
För all e-handels... Alltså konsekvensen av all e-handel blir att man har mängder med kartonger hemma.
Ja, och det gäller ju också om man... Vi handlar ju mat på nätet, och det blir också samma sak. För att då kommer ju väldigt mycket förpackat. Mm. 4 tomater, en liten kartongbit under, och så plast runt omkring.
Så förpackningar är, det är nog ett tema för ett framtida avsnitt, skulle jag säga.
Ja,
det vi tar med är ett proffs.
Både förpackningar och returen av dem, eller egentligen återvinning, tänker jag, är ju någonting som ni kommer få lyssna på till hösten.
Mm, definitivt. Och har ni tips eller vill vara med, hör av er. Vi har också planer på att titta på förpackningsmaterial. Och det här med plast till exempel, som inte är så självklart som det kan låta.
Nej, det är ju svårt att veta hur gör jag rätt. För det där har jag klurat lite på. Jag lyssnade på en hållbarhetsexpert som pratade just om plast och mikroplaster och plast i havet. Och då tänker man ju direkt på det som man inte stoppar i soptunnan, utan som du var inne på, spolas ut i Indien via ett monsunen. Men det finns ju också just till exempel polyesterplagg, flisar, det som vår familj går i hela sommaren. Det släpper ju också mikroplaster när man tvättar det då. Än så länge har man inte kommit på något sätt att plocka bort det. Så att, hur gör man rätt och vad är en lagom ambitionsnivå på den utvecklingsdel som man befinner sig i? Det blir spännande att prata mer om.
Om vi ska grotta ner förpackningar, definitivt. Och det finns så många duktiga människor i Sverige som jobbar med just förpackningar. Med olika aspekter. Så vi ska plocka in några av de bästa, tänkte vi.
Precis. Men med min bakgrund så tänker jag alltid på liksom hur fixar man gigget? Hur fixar Visby? Jag var tvungen att faktiskt kolla upp här hur många invånare de har. Och det är 23 402 invånare, står det då, när jag googlade.
Folk som bor i Visby, ja.
Ja, precis. Och förra året så uppskattade de antalet besökare på Almedalsveckan till 45 000. Så att det är ju liksom en mångdubbling av antalet.
På en betydligt mindre yta än vad de här 43 000 bor. Eller 23 000 bor också. Ja. För att det finns ju stora områden utanför Ringmyren med bostäder.
Precis.
De allra flesta bor ju utanför. Men nästan alla av de här 40 drygt tusen, alla befinner sig ju innanför Ringmyren dagtid.
Så det här med flöden i staden, fick du någon liksom känsla för det? Alltså, hur fixar man det?
Det är extremt komplext. För att det går folk överallt, hela tiden. Så att du kan aldrig räkna med att komma fram. Bilar är ju överhuvudtaget borta ur centrum. Så att jag har faktiskt intervjuat Mia Sture.
Och då tänker jag direkt att det måste ju vara en skåning som fixar det här.
Exakt. Hon är alltså projektledare för hela Almedalsveckan. Och nu ska vi höra hur det verkligen funkar bakom kulisserna.
Logistikpodden.
Hej, jag heter Mia Sture och jag är projektledare för Region Gotlands värdskap under Almedalsveckan.
Fantastiskt, och jag har alltid varit nyfiken på hur det fungerar. Jag har varit på Almedalsveckan i 7-8 år nu i rad och tycker det är årets bästa konferens.
Åh, vad glad jag har hört det säga så. Jag kan säga att Almedalsveckan är en fantastisk demokratisk modell när det gäller styrning och ledning. Eftersom det finns egentligen ingen organisation som äger helheten. Utan att jag representerar då värdskapet, Region Gotland. Och värdskapet är ju utifrån att det är platsen Gotland, Visby, det är kring själva. Att ni ska känna er välkomna när ni kommer hit. Sen har vi en politisk styrgrupp som består av representanter från de 8 partierna som sitter i riksdagen. Men det är de lokala partierna, så det är ju de lokala gotländska partierna som står som huvudarrangörer till veckan. Och de är inte uppdragsgivare utifrån att de ingår i den kommunala verksamheten, utan de är en separat arbetsgrupp som jobbar med att se det övergripande vad vi vill med Almedalsveckan. Sen har jag ju mina politiska styrgrupper, det vill säga mina nämnder också, och ta hänsyn till i det som är kopplat till värdskapet. Så jag kan säga så här, det är många som är med, för jag ska inte glömma alla arrangörer. Jag hade 1650, drygt nästan 1700 arrangörer som bidrar med evenemang till det officiella programmet. Och de är också en del i organisationen som gör Almedalsveckan.
Det är väldigt, och när du säger 1700, då är det antalet som äger varsin programpunkt. Ja, just det.
Ja, en eller flera evenemang. Och det är bara de som vi har med i det officiella programmet. Det finns ju ett antal evenemang som inte är öppna för alla, utan kanske mer för speciellt inbjudna personer eller i mindre sällskap. Och de får inte vara med i det officiella programmet.
Nej, just det.
Därför att hela programmet ska vara öppet och tillgängligt för alla och vara den här kunskapsbanken som du också inledde med.
Mm. Ja, det är den verkligen. Sen har jag upplevt att mängden sådana här stängda arrangemang har ökat genom åren. Det finns väl inga officiella siffror på det där, men det är en känsla jag har.
Ja, den bilden har väl vi också fått. Och så länge det fortfarande är 3700 öppna evenemang, så tänker jag så här. Om man passar på att träffas i andra konstellationer också, utöver alla öppna evenemang, så är det ju bara en unik möjlighet när ändå alla finns på plats.
Nej, men så ser jag det också. Så ser jag det också. De lever på varandra lite grann, de här två kategorierna, känner jag. Så att det är en symbios.
Ja, men det gör det. Och det är, vi vill ju att det ska vara öppet för alla. Därför lyfter vi dem som just är tillgängliga för allmänheten.
Mm. Nu är ju du med i Logistikpodden, och vi är ju extra intresserade av hur hela friden lyckas ni arrangera något sånt här komplext som Almedalsveckan på en sån liten och ganska svårtillgänglig plats som just Visby är.
Ja. Och det kan jag faktiskt säga att jag är lika förvånad var gång allting bara flyter. Och det är våra fantastiska serviceföretag som gör det. Alla helt och monterbyggare. Det vi har gjort under de senaste åren är att vi har upplåtit den offentliga platsen tidigare de två senaste åren, just för att göra det möjligt att bygga klart och få upp alla tält och alla montrar som utgör Almedalsveckan i den offentliga miljön. Och det vet jag uppskattat väldigt väl och väldigt mycket av våra tältleverantörer, framförallt de slipper jobba kvällar och nätter för att hinna bli färdiga.
När börjar byggandet då?
Byggandet har de senaste åren börjat på måndag i vecka 26, vid lunchtid ungefär.
Så en vecka innan?
Tidig måndag morgon, en vecka innan, är våra parkeringsvakter ute och ser till att avlägsna de bilarna som inte har uppmärksammat att det är parkeringsförbud på de platserna. Eftersom vi använder ju den offentliga marken, vi använder parkeringsplatser, vi använder trottoar och vi liksom använder det som är i vanliga fall en del av stadsmiljön.
Mm. Och det är ju ett bilfritt arrangemang. Det är extremt få fordon.
Ja, fritt. Ja, precis. Vi har ju sagt i stort sett totalt nej till all form av fordonsanvändning i montrarna. Det finns något undantag, och det handlar om veteranfordonen som har fått ett specialundantag. Och sen handlar det också om de fordonen som står inne på privata lokaler eller privat mark. De kan vi inte heller komma åt. Men i övrigt är det helt bilfritt. Och du måste ha dispens för att göra någon form av röra dig med fordon inne i området. Och jag tycker att i år var det året som jag faktiskt upplevde att det fungerade jättebra. Det finns transporter som måste in. Det finns folk som bor i Visby innerstad, alltså som bor i det område som är bilfritt. De måste ju kunna komma in och utifrån sina egna bilstäder. Men i övrigt så tycker jag att gotlänningarna och leverantörerna har verkligen varit med och bidragit till att få en bilfri Almedalsvecka.
Men hur hanteras alla dessa tusentals leveranser som måste ske under den här veckan och allt avfall som ska transporteras bort? Och det är ju enorma volymer, måste vi prata om.
Ja, men det är det. Det mesta sker innan klockan 9 på morgonen eller efter klockan 9 på kvällen. Och då är det tillåtet att köra precis som vanligt in i området. Men mellan 9 på morgonen och 9 på kvällen så måste du ha dispens. Och då ansöker man om dispens hos oss, och sen så har vi vakter som står i de bemannade rummarna som kollar om det fungerar. Om man har fått dispens. Och vissa saker kan man vänta med. Du behöver kanske inte hämta upp material eller leverera material inom tiden 9-9. Du kan göra det efter. Men vissa saker måste levereras. Till exempel maten som ska till olika catering. Där man caterar så. Det måste ju levereras när den ska vara varm eller när det är aktuellt. Så viss form av trafik har vi där inne, men inte alls den omfattningen som tidigare.
Men hur är det med icke-fossildri, alltså cyklar och annat? Måste väl användas en del?
Ja. Cyklar får lov att användas. Det finns en viss begränsning om det är de här riktigt moderna elcyklarna som går över, jag tror det är 20 eller 25 km i timmen och klassas som moped 1. De får inte lov att vara inne i området. Men annars så cyklar får lov att vara där. Men du som har varit där kanske håller med när jag säger att det är inte optimalt att cykla in i Almedalsområdet när det är som mest, alltså de här dagarna när det är som mest intensivt. Det går inte att ta sig fram. Och det tror jag också har bidragit till att fordon eller de transportörerna som levererar varor, de vill ju helt undvika att köra in med en stor lastbil när det är liksom flera tiotusentals människor som rör sig i trånga gränder och utrymme.
Mm, nej, definitivt. Jag är lite nyfiken på hur ni styr allt detta. Har ni några verktyg eller några system för att hålla ordning på allting?
Mm. När det gäller, som jag sa innan, de här olika grupperna utav där det sker mycket av arbetet, till exempel den delen som jag är ansvarig för inom Region Gotland, även den politiska styrgruppen och även alla våra arrangörer, så handlar mycket om samverkan. Alltså det handlar om att träffas och mötas, informeras och kommuniceras. Vi har ytterst få digitala hjälpmedel och verktyg i det arbetet. Sen har vi ju internt hos oss en del verktyg för att hantera trafikdistanserna exempelvis, också för markupplåtelsen. Men det är ju mer verksamhetssystem som vi använder oss av. Sen är det ju upp till var och en, alltså alla distributörerna som är där och ska leverera varor har ju sina vanliga vägar att gå. Och jag märkte faktiskt en sak i år som var lite annorlunda mot tidigare och som jag tror handlar om att vi har fler som använder den offentliga platsen för att ha sina evenemang. För det var frågan om vilken är min leveransadress. Och får du bara en ute på en parkering så är det ju svårt att sätta en leveransadress. Så det är någonting vi sa, det där måste vi tänka till nästa år hur vi ska göra. Och likadant för de som är tältleverantörer och alltså de som bygger. Allt deras material som de behöver ha uppställt någonstans. Det hade vi också en fråga, ett antal frågor om som inte vi har haft tidigare. Som vi sa, så där måste vi också lösa till 2020 att vi underlättar för dem. För då slipper de att köra in i området om vi kan hitta en plats en bit ut i närheten av området, att de enkelt kan komma åt sina grejer.
Så man tänker sig någon form av extern mikroterminal kallas det ju, att man har utanför
stadskärnan. Vi har ju ett område i själva arbetsområdet som vi kallar för Holmen. Det är en del av hamnens yta, om man så säger, som vi tittar lite extra på. Men det ska vi sätta oss ner och verkligen jobba igenom i höst när vi kommer tillbaka efter semestrarna.
Ja, för det är ju så, det skapas ju ett extremt tillfälligt adressregister kan man väl säga under Almedalsveckan där man navigerar utifrån att man vet var vissa organisationer finns någonstans. Så att man har inte så mycket koll på gatunamnen eller numren, men däremot vet man exakt var SVT står någonstans.
Ja, och vissa områden döds ju helt om. Det kan vara trädgårdar eller restauranger eller gränder som vi känner till ett namn, och sen under andra veckan så heter det någonting helt annat. Då kan det vara hållbarhetsarenan, techarenan. Och då är det verkligen så att vi har faktiskt gjort en översättningstabell som vi delar ut till alla kollegorna som jobbar under Almedalsveckan. Vi har en träffpunkt där man kan gå och fråga om allt som har med Gotland, Region Gotland, Almedalsveckan att göra. Och där finns en sån översättningstabell som man vet att jaha, den arenan, den ligger där borta på den adressen. Titta här så ska jag visa på kartan så att du hittar.
Ja, för det där kan ju ändras mellan åren, har jag märkt också, att företag och organisationer flyttar sig och så vidare. Så det man trodde var för evigt, det visade sig inte då.
Nej, och det är det som jag tycker är så häftigt med hela Almedalsveckan. För det finns liksom ingenting som säger att nu har vi hittat vår modell. För det vet ju inte, de frågar mig hur ser Almedalsveckan ut om 10 år. Det vet jag inte, det är helt beroende på vad alla vi 1700 medarrangörer vill och kommer till att vilja göra. Eftersom den bygger på att alla är med och bidrar.
Är det något som har diskuterats väldigt mycket under Almedalsveckan så är det Almedalsveckan. Och det tycker jag är ett hälsotecken att det är så många engagerade i att den ska vara bra och att den ska fylla sitt syfte och så vidare. Så att,
Jo, men det är ju klart, och det är ju mycket både tid och pengar och engagemang som läggs ner från alla håll för att skapa vår demokratiska mötesplats. Och då tycker jag det är jättekul att få vara med i de här diskussionerna också om hur vi förändrar och utvecklar. Och vi ska hjälpa till och stötta i den mån vi kan i vårt värdskap också i dessa diskussioner.
Du Mia, tack så mycket för att du har varit med i Logistikpodden. Nu ska vi besöka Almedalsveckan med lite mer uppmärksamma blickar nästa år. För nu har vi fått lite insight i hur det verkligen fungerar.
Ja, men varmt välkommen till Almedalsveckan 2020. Jag hoppas jag vill sätta i vinden.
Logistikpodden.
Det här var ju sjukt intressant, tycker jag.
Ja, alltså det egentligen skulle du varit den som gjorde den här intervjun, för det här var ju det du har forskat på.
Ja, men jag tänker, jag ser ju framför mig en sån här husbil streamad med, eller stripad med logistikpodden nästa år då, som ställer upp dig med två elcyklar där bak.
Och mitt emellan SVT och TV4.
Ja, precis.
Strandgatan.
Ja, ja. Jag tycker ju, det här är ju på något sätt lite, det tänker jag också, en inblick i framtidens citylogistik när det faktiskt bilar inte är en förutsättning. Vi tänker ju väldigt många idag att ah, men jag måste ta bilen, jag måste göra det. Mm. Jag tror inte det kommer se ut så. Då kommer det vara det här, alltså kollektivtrafikmedel, cyklar, andra former. Det tycker jag är jättespännande.
Jo, men så är det. Och i Almedalen får man också väldigt många som vill visa upp nya grejer.
Ja.
Alltså visst, alla de stora biltillverkarna har ju sin senaste konceptmodell över elbilar. Och Volkswagen, de körde ju charmoffensiven rejält i år. Hade en massa elbilar framställda och så vidare. Vi har också haft ett antal av de här entreprenörerna som har cykeltransportföretag. Som är där varje år och visar upp och kör omkring politiker. Förra året Erik Sind då, som har varit med i podden tidigare, som har ett bolag som heter Quick Cab som gör taxisläp till de här armadillocyklarna.
Just det.
Som Villav gör, som också har varit med då i podden här. Han körde omkring politiker förra året i Almedalsveckan med den här cykeln då. Så att det är en blandning mellan jättestor mässa och jättestor konferens. Samtidigt helt unikt.
Och jag tyckte det var väldigt spännande det här utlägget också om det här med leveransadresser. Alltså det är ofta sådana små aspekter som man kanske inte tänker på, som antingen make it or break it för logistiken. Alltså antingen funkar det smidigt och man tänker inte ens på det, eller så kommer ingenting rätt och alla är frustrerade.
Nej, men så är det. Och eftersom det är en liten stad, nu har de byggt om flygplatsen för att hantera volymerna vad det gäller folk som ska checka in samtidigt till exempel. Det var ju tidigare var det extremt bökigt. Nu har de en massa automater och de har liksom dimensionerat för just Almedalsveckan lite grann. Så det var inga köer. Men hur många taxibilar tror du finns på hela Gotland? Alltså det är ju extremt få, så att jag har åkt taxi ganska mycket när jag har varit på Almedalsveckan, beroende på hur man har bott, men också när man ska till från flyg och sånt. Och jag har nog aldrig åkt med en Gotlandstaxi, utan det är Taxi Stockholm och Taxi Kurir som kommer från hela landet.
Så det är tur att det finns bilfärger då, så det borde vi egentligen också kolla med Gotlandsfärgerna. Hur ser det ut veckorna innan och efter Almedalsveckan? För jag tänker, där kommer ju alla tält och släp och mat och allt som mängder, inte kan lokalproduceras egentligen.
Mängder med gods ramlar in och ut. Men sen också de här taxichaufförerna då. Man räknar ju med, när jag säger då, ja, jag står vid hörnet där och där vid det. De har inte en susning.
Nej.
Om den lokala geografin. De åker dit för att köra taxi en vecka och förlita sig helt på sin GPS. Mm. Och vad händer då när saker döps om? När samma trädgård som tidigare inte hade en egen adress helt plötsligt får tre nya namn beroende på vilken dag i veckan det är. Och för de som är besökare så är det helt självklart att där har vi DI-tältet och Tech-arenan och DN och SVT och så vidare. Men för alla andra är det fullständigt obegripligt.
Jag hör ju att vi måste gräva mycket djupare i det här.
Vi behöver ju åka dit och se det med egna ögon. Du måste ju dit, du har aldrig varit där. Nej, det här är... Nej.
2020 är intecknat då.
Ja, definitivt. Jag kan rekommendera alla att åka dit. Det har inte så där jättemycket med politik att göra för mig. Jag är det. För de som är politiker så har det mycket med politik att göra. Men för mig handlar det om att det är det tillfället på året där flest människor av intresse befinner sig på minst yta tänkbara. Och alla är där med öppna spjäll och vill prata med andra.
Cirka 45 000 personer då.
Exakt. Och av de 45 000 så har man alltid ett eller två möten under den här veckan som man efteråt inser vara värda hela resan. Men man kan ju inte i förväg säga vilka de här två skulle bli, för då hade man inte åkt dit. Då hade man haft de mötena ändå. Så, att, så har det varit alla år jag har varit där. Och så kommer det nog att vara. Det är den här nätverkseffekten som uppstår.
Och jag tänker, om man fortfarande efter den här intervjun inte är övertygad om att logistik finns överallt, så kan man ju också liksom, den sista det där också, att de pratar om separerade flöden, det vill säga att mellan 9 och 9 så är det bilfritt i stan, men leverans och sånt får ske innan och efter. Perfekt grej att liksom få flöden som har olika karaktär. Det vill säga att det ena är liksom hårda saker, det andra är mjuka personer som vill ta sig fram. Att kunna dela på samma utrymme på ett smart sätt.
Så att, vad säger du om att wrappa upp vår Almedalen special?
Jag tror att man har fått med sig jättemycket nyttigt, och vi har också fått med oss en massa kul idéer för hösten, tänker jag.
Jag har just fått en fråga faktiskt från Lena Götberg, min poddkollega i Podgeek.
Just det.
Hon tycker att vi ska intervjua de som jobbar med uppkopplingarna under Almedalsveckan. Och där är något, det har extremt snabbt utvecklats från att vara fullständigt omöjligt att surfa när jag var där första året, för jag tror det var 2011, till fri tillgång på ganska bra wifi numera. Det har hänt jättemycket faktiskt, så att den digitala infrastrukturen är enormt viktig för att Almedalen ska fungera.
Ja.
Definitivt.
Så det finns mycket som vi kommer komma tillbaka till, tänker jag här. Och samtidigt så ska vi låta folk gå lite på semester. Och därför så kommer vi också ha en semesterspecialstema, kan man säga, nästa tillfälle. Som vi redan nämnt, segling, kommer prata lite om Waze, kommer prata om pass.
Ja, och du har haft äventyr.
Och annars sånt där spännande. Så att lyssna, fundera och återkom. Så hörs vi antingen på mail eller i podden eller någon annanstans.
Och hör av er med era bästa logistiktips i eran vardag och i era yrken. Vi håller på att samla på den typen av guldkorn så att vi kan hjälpa er att sprida eran visdom. Så att ha det så bra, så hörs vi om en vecka.
Logistikpodden.